Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Glad onsdag! Det här är Nils-Henrik Louis Hallberg, före detta Almström, som sitter vid spakarna i den omåttligt populära, ja, en av många populära podcaster, Är jag sjuk? Sjukdomspodden för dig som är orolig och kanske vill ha svar.
Eller bara lite fakta.
Ja, eller bara lite fakta. Och den där ljuva stämman känner vi igen. Det är Anna, Emily, Heronin, Susanne, ja, fast i en annan ordning. Uggla.
Tackar. Mm.
Ja. Och sen med öppen kaklock på burken sitter han. Öppen mun har du ofta lite så.
Jesper, vad heter du andra namn?
Tungan ut.
Ja, vad heter du andra namn?
Nils, Jesper, Broder. Alexander.
Ja.
Hmm.
märkte du att Emily tyckte inte att det var så imponerande?
Ja, jag är väldigt nöjd. Jag är väldigt nöjd. Ja. Framförallt min mamma är nöjd att det blir så här. Ha, 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 ha.
Ah, okej. Okay. Musikaliskt.
Ja. Nils, Jesper, Alexander.
Mm. Vad är initialer?
Njas.
Njas. Mm. Mm. jag, pappa, tänkte till. Nils Henrik Louis, NHL.
NHL! Snyggt.
Fanns en tanke där bakom, ja. Har jag
gjorde
hört.
Gjorde du det?
Ja.
Ja.
Papper. De vill ju, liksom, de vill ju se sina söner trycka upp någon med en klubba mot sargen.
Är du bra på att åka skridskor?
Nej.
Nej.
Nej. Nej. Det var jag aldrig.
Nej.
Fan vad gullig du måste ha varit när du bara...
Ja, men också att jag hade
skulle
ju...
klumpa runt.
Ja, men jag hade ju liksom små fötter och ett enormt huvud. Det var ju liksom, det var ju tyngdpunkten låg ju fel.
Och hjälmarna var ju ganska tunga på den tiden också.
Ja, 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 jag hade ju alltså,
exponentiell viktökning.
Jag hade ju
då.
Vuxenhjälm från jag gick i först, alltså lågstadiet.
Är det sant?
Ja.
Ja.
Riktigt, alltså mitt huvud har ju inte, jag har ju växt i kapp huvudet.
Ja. Så du måste ha varit den gulligaste lilla ungen.
Nej, men jag är det, nej. Nej, jag var inte det. Jag var ett ganska fult barn, skulle jag säga.
Var det?
Ja, men det
inte
är
när jag var liten, men alltså jag såg jag ska inte liksom säga att vissa folkslag är fulare, men jag såg ut som ett av de fulare folkslagen.
Okej.
Där jag var yngre. Ja. Nej, men jag såg ut, jag vet inte. Inte ful. Jag såg undernärd ut.
Undernärd ut, men,
ja, men grå.
Övernärd i huvudet.
Grå?
Ja. Nej, men jag var lite grå.
Lite som IT.
Ja, men det såg...
Du säger E-type.
Ja, det trodde jag.
Det är mer likt nu.
Ja.
Det långa lockiga året. Ja.
Nej, men det såg ju, det har jag ju sagt innan, på min namnskylt på BB stod det IT.
Va?
Mamma och sköterskorna skämtade till det lite.
För du hade stort huvud, eller?
Ja, vad ful. Jag hade liksom väldigt konstigt ansiktsform, tror jag.
Men sen, vad jag har hört, så var det ditt första ord där på BB också, så sa du phone home. Och det kan ha varit därför som de tänkte på IT.
Nej, men att min penis såg ut som hans finger.
Ja, och det lyser.
Så det gjorde det nog garanterat.
Håll lågan brinnande, då pratar vi om Nisses ollon.
Ja. Okej.
Men det var ett fult barn. Mamma grät när hon ringde till mormor. Det första hon sa efter förlossningen var: han är så ful. Va? Det är ändå med kärleksfullt. Alltså, för att Fia var ju som en liten bakelse.
Men jag är så här, jag vet, om jag skulle få ett... Jag skulle aldrig kunna titta på mitt nyfödda barn och tycka att det var fult. Jag skulle bara: du är det vackraste jag sett.
Men jag tror att det mer var ett sånt skrattgråt. Alltså hennes älskar. Fast sen blev jag faktiskt jättegullig. Ja, och sen vände det igen.
Min mamma har berättat att hon trodde att jag hade Downs syndrom när jag föddes faktiskt.
Ja,
men det är sant. Ja. Eller alltså, är lite kort.
Hon pluggade också till läkare
då. Ja, hon pluggade till läkare då. Så att hon hade en väck vid ögonen typ.
Ja.
Och som hon hade lärt sig att men det här kan vara tecken på Downs syndrom. Men det var ingen värdering i det, utan det var mer att hon berättade. Och det
trodde min mammas kompis Barbro van Stockholm att jag också hade. För att barn, när man lyfter dem, spänner ju kroppen. Jag var helt slapp. Jag liksom bara var som en säck potatis.
Just det, är fan lite läskigt. Eller annorlunda.
Man kollar.
Saved by the bell.
Nej, men det gulligaste som finns är ju, ni vet, när man ska... Du vet, Jesper, när man tar sitt lilla bebis som kanske somnat i soffan, ska man bära över den och så bara spänner de hela kroppen, du vet, upp med armarna.
Inte den här bebisen. Inte
de har den, var som en sick potatis.
På barnavårdscentralen då, BVC, så kollar man, framförallt när de är nyfödda, så kollar man något som kallas för mororeflexen, som är att man tar upp bebisen, de kan ju inte sitta eller något sånt när de är bara några veckor, och så tar man upp dem och sen lutar man tillbaka dem snabbt.
Så ska de så här spreta
ut. Det är liksom en reflex som gör, då, som en liten apa, så tar de ut armarna och oftast börjar gråta också. Men, och det är ju för liksom från, alltså, om man tänker i träden och sånt där, att tappar de bakåt så ska de grabba åt liksom mamman i, eller pappan då kanske också, i armarna. Och det är så gulligt. Det är mororeflexen. Den ska växa bort. Annars är det något knas.
Ja, det är trist om man, så fort man gör så, försöker greppa efter något och börjar gråta.
Ja, men så flygplan om stolen liksom går ner lite snabbare än vad man har tänkt, så greppar man om det som är framför.
Så är lite,
spiller ut allt.
Så är det faktiskt, Emelie, om vi badar, då är det modusreflex.
Att ja, det är det verkligen.
Hon kamlar sig fast som en apa.
Gud,
men alltså, men vem gillar sjögräs? Alltså, det är så äckligt.
Nej, men,
då är Nisse som en havsgud mot mig.
Nu är mitt barn här idag, fast i ett annat rum. Men det kan jag njuta av. Alltså, när hon rider på ryggen, så tycker jag det är så mysigt när hon kramar om mig liksom bakifrån och klamrar sig fast. Hon är ju 10 år i sommar. Så att,
ja, Emelie är ju 45 i sommar.
Ja,
så att,
det är inte lång tid. Ja, precis. Det där kommer ju.
Ja, men precis.
Vadå inte lång tid? Du fyller 45 i år.
Ja.
Ja, du sitter ju fast. Folk tittar ju på oss på stranden och så bara: vad fan?
Jo, men det var skitäckligt om jag gjorde det på min pappa. Så
ja,
då hade
på pappa.
Liksom, där går gränsen.
Jo.
Men du får ju bara ta det då.
Ja, nej, men jag älskar det. Vill du rida på ryggen? Ja.
Och vad heter det igen? Så att vi kan ändå se det här segmentet som någonting lärorikt och inom kropp och knopp.
Rida på ryggen. Nej, mororeflexen.
Moro-reflexen.
Ja. Den kan man prova om man har en liten liksom nyfödd hemma.
Och men man ska ta emot då?
Ja, när man håller i ryggen. Ja. Alltså, man håller så, har upp dem som är liksom sittande och sen så vippar man tillbaka.
Man tar inte bort handen.
Jag tycker lite synd om bebisarna.
Ja.
Man skrämmer ju dem.
Ja, men lite.
Mamma, vi vill bara göra det en.
Okej, jag tar tillbaka. Vi håller inte på så. Vi får göra det på BBC för att kolla att den finns där.
Ja.
Okay?
Men ni kan testa att göra det på en 5-åring och se om de är kvar.
Ja, precis. Jag ska testa på dig sen, Nisse. Med tanke på din märkliga utvecklingskurva. Ja.
Och börjar man gråta och greppa efter träd, då är det dags att uppsöka sin husläkare.
Ja, men då är det husläkarens moro. Bort.
Det ser Jespers dagar kan se ut.
Ja,
känna som nu. Jag vill ju att läkare runt om i landet ska börja kalla det som bara: nej, det var glasskiosk idag. Det var underbart. Det var glasskiosk idag. Att du bara att alla patienter var, det var som att skopa en kula glass.
Skopa glass, ja. Vi pratade om det i förra avsnittet, just exakt, om att ha en sån här dag när det är så enkla besök.
Att ni kan kolla bara hur du har haft glasskiosk. Glasskiosk. Det är mycket att göra, men det är glasskiosk.
Vet ni vad? Jag ska faktiskt ha en sån glasskiosk då, så ska jag lägga ut det på vår Instagram och skriva glasskiosk. Och då vet alla ni vad som gäller.
Ja, fasen.
Eller varför jag gör
yeah.
Yeah.
Yeah. Det är om det. Okay. Vi drar igång det här avsnittet.
Ja. Ja, och jag tycker att du ska börja.
Ja, men då börjar jag då.
Mm. Ja.
Hej, hallå. Det märkte jag har satt sig. Att folk skriver hej, hallå.
Ja.
Alltså, inleder likadant så att det blir en grej.
Vadå, du gör det när du aldrig tänker på det?
Utan att våra lyssnare gör det.
Ja, alla gör det.
Hej, hallå. Ja.
Hej, hallå. Jag
har aldrig tänkt på det. Mysigt.
Det är vår grej.
Ja, men det har blivit det. Det är som,
det är sant. Men jag är så uppmärksam.
Min 7-åring får återkommande finnar, frågetecken, på näsan. Hon säger att hennes klasskompisar kommenterar dem och hon är besvärad när de dyker upp. Ibland har hon också sagt att det kliar lite. Jag märker att de sminkar sig i smyg ibland för att dölja dem. Prickarna dyker bara upp på näsan och lämnar ofta blåaktiga ärr som bleknar med tiden. Finns det något vi kan göra för att hjälpa henne? Är det något att söka vård för? Hon har inga sjukdomar och äter ingen medicin. Skicka ett par bilder på näsan som de ser ut idag.
Mm. Ja, och på den här bilden så ser jag en barnnäsa med något som ser ut som så här komedonakne. Alltså, det kommer från tallkörtlar, precis som finnar skulle jag säga. 7 år är ju lite tidigt för att liksom få tonårsfinnar. Mm. Men däremot så kan det vara så att även yngre barn kan få lite hormonella påslag och så. Och då kan de börja lukta lite fränsvett under armarna.
Mm.
Och även få då lite sådana här utslag. Dels det första jag lackar över, det är de här jäkla klasskompisarna som kommenterar. Vad fan, 2024 ja. Är vi nu. Men de lyssnar nog inte på den här podden.
Nej, men deras föräldrar kanske.
Deras föräldrar. Jag tycker att det skulle vara ett bra läge. Jag försöker lära mitt barn att så här, vi kommenterar inte folks utseenden. Det finns inget som heter fult. Man ser olika ut. Liksom så. Jag tycker det är jätteviktigt. Men vad kan man göra för det här barnet då? Som tycker det här är jobbigt och sminkar sig smyg. Det ska man inte lilla behöva göra när man är 7 år.
Nej.
Jag tror att man skulle kunna använda lite receptfri behandling, Basiron till exempel på apoteket, så man kan badda och liksom hålla det så rent som möjligt på näsan så att de här tallkörtlarna kan släppa ut, alltså att de inte blir instängda och skapar då de här små
pritorna. Så det kan inte ha någonting med liksom hormoner att göra även?
Jo. Det är det jag tror. Just även små barn, eller liksom yngre barn i 7-årsåldern och så där, får lite hormonpåslag och kan också påverka humöret och så. Så att, absolut hormonellt tror jag. Och sen så att, vad tänker vi mer på? Lagom mycket rengöring. Så man ska inte tvätta hela tiden med tvål, utan använda något schysst rengöringsmedel. Men sen också kanske använda något av de här receptfria preparaten och prova.
Mm.
Ska man klämma?
Nej, det här, gud vad jag tvistar med min dotter om det här. För hon har från sin mamma fått att så fort det är någonting som är lite rött, så bara bort med det.
Mm.
Nej, man ska helst inte klämma dem. Samtidigt är det så att du har en finne som liksom med en sån yellow hat eller white cap, verkligen, och det krävs lite klämmande för att liksom tappa ur den, det är helt okej. Badda sen med någonting som är lite rent sen. De vi absolut aldrig ska ge oss på, det är de som bara bullar upp lite och är lite rådnade, alltså de här inombordarna. Nej. Och där har vi den här farliga triangeln då, man ser.
Vad är det med den farliga triangeln?
Nej, men det är att den farliga triangeln i ansiktet, om man tar, jag tror att det är från mitt emellan ögonbrynen ungefär, och så drar vi en triangel ner till alltså nedanför näsan,
ja.
Som man säger så. Där brukar man prata om den farliga triangeln, och det är för att får vi liksom en infektion där i huden, inte inuti näsan, får vi en infektion där, så venerna där som blodet som tar, vener dränerar ju och tar blodet till hjärtat.
Mm.
De venerna är liksom sammankopplade med systemet som venerna i hjärnan.
Mm-hmm.
Och där vill vi aldrig ha in risk för bakterier och sånt där. Så att,
alltså det är bakterierna?
Bakterier,
det är väl så,
ja.
Liksom,
om du får en infektion så kan det liksom gå in och
hjärnan
bli jättebesvärligt.
Jättefort.
Ja, inte jättefort.
Inte.
Men
jag trodde typ att det kunde ta någon timma bara, så var man liksom kunde man dö ungefär.
Ja, nej, men så farligt där inte. För då hade, då hade vi ju inte gjort annat än att ta hand om folk som har klämt finnar i farliga triangeln. Men mer att vi ska vara väldigt försiktiga där. Vi ska vara lite extra försiktiga.
Mm.
Men vi ska inte vara rädda.
Nej. Men frågan är hur man gör det, för det är så jobbigt om man tänker på de här barnen i skolan och liksom den här elakheten som sker, och man vill ju att alla ska vara snälla mot varandra, men tyvärr är vi inte där.
Nej.
Och det här är ju någonting som är synligt, och det är jättejobbigt.
Ja.
Liksom. Hur fan gör man liksom?
Jag vet inte. Alltså det hjälper ju sällan att man kommer som förälder och så här, hörni, nu är det så att mitt barn har... Alltså, det brukar väl sällan hjälpa. Utan jag skulle nog prata med den läraren som är ansvarig för klassen. För att så här, det här är ju ett koncept. Det här med att inte kommentera att folk ser olika ut. Och kanske har... Någon har ett födelsemärke där. Och någon har en finger där. Och någon kanske lite kortare. Någon kanske lite längre. Jag tycker att det är en sån grej som man bör prata om i klasser och så. Gärna tidigt. Att så här, vi ser alla olika ut.
Men och, nästan från dagis börjar.
Ja, och så. Men det här är ju ett, precis. Mm. Och jag tror att jämfört med när jag gick, eller vi gick i skolan, så tror jag att det har skett stora förändringar kring hur man pratar om såna här saker.
Det tror jag eller hur? Också.
Det verkar så på min dotter i alla fall, att en större acceptans. Att, jag menar, när vi var små, om en kille hade långt hår, så hade han ju det i typ en dag. Sen så klipptes det av kanske, eller?
Ja, Lidingö alltså, var ju tufft att växa
Lidingö,
upp.
Ja, vi är uppväxta där, ja. Och du är uppväxt på Söder.
Ja.
Jag vet inte, men var det inte lite sådär att det var lätt att bli kallad för...
På Lidingö, alltså jag kom ju inte med det rätta utseendet om man säger så. Alltså jag hade såhär kort hennafärgat hår, hade tagit min mammas blommiga klänning första dagen, alltså i min nya klass, och över den en skinnväst med rött foder, runda glasögon, hade en jättekonstig liten tofs i mitt korta hår, alltså... Liksom, jag kände mig skitful, men direkt när jag kom till skolan fattade jag att alla... Nej, jag kände mig skitfin.
Ja.
Men jag märkte att alla andra tyckte att jag var jätteful. Ja.
Du hade valt liksom de kläderna och så?
Trodde det.
Nej, men jag...
Sen fattade jag att man skulle ha snickarbyxor och grejer. Liksom. Men fan, det var ändå tuff början för mig.
Jag fick en My Little Pony-krubb, eller inte en sån spilta en gång, när jag fyllde 7 år. Och var så jävla glad över den. Och tog med den till skolan och satte på min bänk. En dag.
Ja.
Sen
var det...
Nej, men det var... Alla garvade
oss. Alla andra killar satt med sina He-Man-spilter.
Ja, och tittat på oss nu. Nej, men alltså så. Men
det var det så
fint. Ja, väldigt fint.
Men den grejen, det är någonting som vi... Och det måste ju vi vuxna faktiskt hjälpa till med. Och alltid föregå med gott exempel.
Ja, men och dels bygga barns självförtroende. Att så här, kör din grej. Det är svårt, men gör det. Och sen prata om det liksom.
Ja.
Och inte liksom, vi får passa oss. Vi ska inte kalla folk för fula om vi ser dem på TV. Oj, vad ful. Så här, gör inte det.
Men man kan ju se att det har blivit en förändring. Bara hur många pojkar som var, heter hon i Frost?
Elsa.
Ja, Elsa. Alltså, hade det skett när man själv gick på förskolan så hade det hade inte gått.
Nej.
Föräldrarna hade ju inte tillåtit det ens.
Ja, nej.
Så att det känns ju som att man är på rätt väg. Men det här... Jag vet inte om hur man ser det, för att liksom det här, alltså hur, för det där är ju början på liksom starten på mobbing, att se att någon är annorlunda när det och så säger alla det.
Ja.
Så. Ja, det sätter spår. Det gör ju gud, verkligen. Ja.
Och jag menar just med finnar så här, just you wait guys.
Ja.
Alltså
ja. Jag menar, alla, det, alla det här killar, är ju saker som liksom få piptuttar inom loppet av 4 år så ni får bara sitta ner.
Ja, men lite så. Utan att gå in i ett hämnde perspektiv. Prata med, alltså, är det här ett problem, då tycker jag att alla barn i den här klassen skulle vara förtjänta av att man faktiskt lyfter saker, kanske inte kopplat till just de här små finnarna. Och sen så se lite vad ni kan göra, men behandla det som plitor och smörj huden så att den inte blir torr när det är, för det är ju så här, när huden nu när det är så kallt blir väldigt exponerad, då reagerar ju huden också genom att skapa extra mycket talg. Mm. För talget från talgkörtlarna är ju liksom hudens mjukgörande. Det är därför jag tjatar om att vi inte alltid ska tvätta bort all talg med tvål jämt och ständigt. Utan skydda huden mot kyla och sånt, så kan det också hjälpa lite, tror jag.
Och vad heter det receptfria läkemedlet?
Ja, men där finns det bland annat något som heter Basiron, som är väteperoxid som man smörjer med, smörjer in. Men kolla på apoteket, men jag tycker det kan man göra och skydda huden och hälsa från mig.
Bra. Emily, en liten fråga.
Ja, förut hade vi ju en... fråga för en kvinna som levde en dålig relation.
Just
det. Ja, och jag har faktiskt fått in nu två personer som vill bara komma med kommentarer kring det. Så tänkte jag dra det nu då.
Superroligt.
Ja, vi börjar med Maria som säger: hej, jag lyssnade på ert avsnitt med frågan från personen som lever med en otrogen man. Jag vill passa på att tipsa om familjerådgivningen som brukar finnas hos kommunen. Dit kan man gå tillsammans med partnern eller själv och få objektiva råd om den här typen av situationen. Det hjälpte mig enormt mycket när jag var i en liknande sits och inte orkade lämna relationen. Mm. Och tack för en intressant och underhållande podd. Vänliga hälsningar, Maria.
Maria, tack.
You go girl.
Verkligen.
Och familjerådgivningen finns ju liksom i kommunernas regi. Där kan man gå även om man har problem att vara förälder. Svårt med temperamentet. Om man har ett barn som man inte förstår sig på, så kan man alltid söka sig till kommunen.
Ja, och om man, separerar,
om man separerar
så kan man prata om hur man ska lösa schema.
Fan vad
till
bra,
exempel.
Vilket jävla land vi lever.
Jag vet, det får vi inte glömma. Nej. Det är lätt hänt i dessa tider att man bara klagar och klagar.
Okej. Under frågebonansan läste ni en fråga från en person som befann sig i en svår relation, som undrade varför hon inte stack med sina tre barn. Vill som sostant hälsa att det finns stöd att få om man tror att man kan vara utsatt för våld. Vare sig det gäller fysisk, ekonomisk, psykisk, sexuell eller annat våld. Ibland kan det vara svårt att identifiera själv vad man är utsatt för typ av våld. När det kanske inte handlar om det klassiska fysiska våldet. Men våldsbegreppet är brett och innefattar mer än så. Mår man inte bra i sin relation, känner sig isolerad, kränkt, förminskad eller kontrollerad, så finns det hos socialtjänsten alltid någon att fråga och få hjälp att rådda i vad som pågår både för vuxna och för barn. Känns socialtjänsten skrämmande finns det toppenfina kvinnojourer över hela landet som har goda kunskaper och stöd att erbjuda. Både genom samtal och mer praktisk hjälp om det skulle behövas. Man är alltid välkommen att fråga om man är osäker. Ta hand om er.
Åh, gud, vi fan så strö.
Jag får rysningar nu.
Ja, jag är med.
Helvete,
nu
vilka...
blev det här liksom ett... Det blev något större än vår podd.
Exakt. Jag fick också hela mina armar.
Åh. Socialarbetare.
Ja.
Fan, det finaste vi har. Alltså, jag älskar det.
Ja, vilket jävla jobb.
Och bara så här, här sitter du och är ledig och hör någonting och bara kliver in... Ja.
Fantastiskt.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket.
Hoppas du som skickade in hörde det här nu. Om det är någon som känner
andra.
Ja, andra, men och så, om man inte har hört det här, så kanske någon som känner det nu som har lyssnat på det här, så får ni säga till. Och ni andra också då, självklart. Vad bra. Hör, jag, för det var inga frågor, det var ju bara hjälp.
Ja.
Där fick vi liksom två experter.
Ja.
På tal om experter så vill jag testa vår expert Emelie.
Kul.
Ja, jag tänkte testa Jesper af Salén.
Ja.
Så att det är dags för Dead or Alive. Dead or Alive. vi har en jingle live, så att du behöver inte göra den live.
Hur länge sedan jag lyssnade på den, va?
Det är så den låter, exakt.
Jag väntar fortfarande på Grammys.
Jag är Jesper Salén.
Ja.
Jag, det var länge sedan jag hade en fråga om hur stor risken är att jag stryker med.
Ja.
Och så tänkte jag på min kära mormor, som inte är med oss tyvärr längre, häromdagen, för att hon, det sitter en liten bild av henne på vårt kylskåp här hemma.
Ja.
Men hon höll på att stryka med.
Ja.
Jag vet inte om jag fanns då eller om det var innan min tid, då hon fick tarmvred.
Ja.
Som akut.
Ja.
Och liksom låg inne och var nära på kola. Och då tänker jag så här, är det här någonting som de har kryddat på i min kryddiga familj efter, eller om man... Då är min fråga, om jag skulle drabbas av akut tarmvred, löper jag ens, liksom, hur stor risk löper jag att dö då?
Ja, bra fråga. Först kan vi ju kanske reda ut vad tarmvred är. Och det är ju när tarmarna vrider sig. Och,
när de blir som ett par iPhone-hörlurar i fickan.
Ja, när man
lägger ner dem fint och sen tar man upp bara, hur gick det här till?
Det är ju så här, jag menar, vi har mycket tarm och... Tarmarna är ju det som fyller ut magen och mestadels, och det är många meter och det, liksom, det måste vara en fri passage i dem såklart, för att vi ska kunna funka och leva. de är ju upphängda. Alltså det är inte, de är inte bara nedkastade när vi blev till så, utan de är fint upphängda i olika ligament, i, alltså ligament i små fästen kan man säga.
Är det bara jag som fick lite panik nu, för att jag har inte tänkt på att det finns tarmar i magen någonsin.
Har alltså, du inte? Nej, alltså, tänkt jag att det är ett stort hål?
Nej, jag bara tänker så här att det är en mag, alltså jag tänker att det är en mag, jag glömmer bort att det är typ 8 meter tarm.
Ja.
Är det inte typ 8 meter?
Ja, det där är lite omtvistat. Men det är flera meter i alla fall. Ja. Och det
de
största
är upphängda.
Ja.
Som en tavla på en vägg lite grann.
Ja, men precis. Liksom upphängda i liksom olika ligament och som är bindvävstrukturer. Liksom upphängning.
Så. Men inga kulörta lyktor i ett träd?
Ja, det kan man säga. Fast väldigt så här, grisrosa mer och så.
Men jag tänkte mest på själva upphängning.
Ja, men precis. Ja. Väldigt upphängt. Och så. Och det där... Just att få tarmbred, vad är det farliga med det tänker man? Ja, vadå? Man kan inte fisa och bajsa på tag. Fast det som är farligt, det är när tarmen vrider sig så att delar av tarmarna inte får något blod. Alltså att det stryps av blodflödet.
Ja.
Och det är livsfarligt. För att då, och varför är det livsfarligt, undrar ni? Är det inte bara att man inte har någon tarm sen? Nej, det är så att när något inte får blod så går det i nekros. Alltså det dör och... I den processen så kommer det också läcka ut tarminnehåll i fri bukhåla och då är vi jätteilla ute och kan dö av blodförgiftning, sepsis.
Mm.
Så att det där är ju jätteviktigt att det inte vrider sig helt enkelt. Har man opererats mycket i magen så ökar det risken för att man ska kunna få sån tarmred. Det är liksom inte, har man en tumör i magen, alltså någonting som gör att liksom påverkar den här upphängningen, att det blir tyngre eller snävt, så kan det också göra att man får tarmred. Tarmred är en otroligt akut, ett akut tillstånd.
Men det låter så icke-akut.
Men, alltså. Men framförallt, jag känner också en gamling som har fått det, alltså för länge sedan. Och då vet jag bara gamlingar som har fått det för typ 30 år sedan. Mm. Men det finns, det existerar fortfarande.
Ja, tarmvred, det kommer alltid existera.
Men är det mest på gamlingar?
Mormor var inte så gammal.
Ja, alltså om jag bara får, nu slarvar jag lite. Men ja, det skulle jag nog säga. För att det mesta är vanligast hos gamlingar kan man säga. I och med att men, saker blir lite...
Men om man med dagens då, om jag får tarmvred, alltså är liksom... Ser det ljust ut för mig? Om man, för det gör väl ont, antar jag?
Tarmvred gör jätteont. Och oftast med tarmvred så brukar det också vara så att smärtan kommer i omgångar. Lite intervallsmärta. För tarmens, det är när tarmen jobbar. För liksom peristaltiken. Men det finns ju muskler i alla tarmar som jobbar fram allting. Ner mot stjärten.
Får jag bara fråga en grej? För att det där, jag har tänkt, för jag har under loppet av ett halvår fått som... Fan ska jag kalla det för? Det är som att på höger sida, ja, att det bara vrids om i mina tarmar.
Mm.
Alltså helt plötsligt.
Mm.
Och så försvinner det och sen kan det gå några månader och sen kommer det igen. Som att det bara, inte hugger utan mer som att det bara... Mm. Och då tänker jag så här, är det början på tarmvred har jag tänkt?
Ja, nej det är det inte. Alltså början på tarmvred, alltså tarmvred liksom visar sig. Sen kan du ha liksom ileus är det fina ordet för tarmvred. Men du kan ha liksom något som en subkris, alltså som kommer och går lite så, men inte liksom ett halvår emellan, utan däremot så kan det vara nog en liksom gasficka.
Okay.
Alltså komma liksom portion med gas som ska ut. En fis på tvären.
Som bara hugger till lite.
Ja, men som hugger till och sådär. Okay. Och, men när musklerna jobbar mot tarmvred och det är liksom vridet, då gör det hiskligt ont. För att då jobbar ju de här liksom peristaltiken mot något som är stängt.
Mm.
Det vi brukar fråga, en viktig fråga på en akutmottagning, jag vet inte, man röntgar också, men det är, kan du släppa väder? Och så brukar vi säga intakt gasavgång, alltså att någon kan prutta. Det är egentligen det vi frågar. Så kan du prutta? Då brukar det inte vara tarmvred. För när vi...
Och det ska gudarna veta, det kan hon.
Det kan hon.
Jag skojar. Oh.
Nej, men så det är lite så. Men tarmvred... Mortaliteten, och det här är ju jättesvårt, för du frågar ju för din egen del.
Det här är ju det som segmentet går ut på.
Ja.
Jag vill inte ha något politiker.
15%.
15%
har man någonstans där. Ja.
Varför skrämmer det här mig mer än bukspottkörtelcancer? Överlevnaden är 15%.
Jag vet inte.
Men för att det här tarmvred låter ju så det låter ju som halsbränna. Tarmvred, jag har lite tarmvred. alltså det låter inte så farligt. Fem, det var högre än jag trodde.
Ja, men då måste vi också räkna in. För som sagt, nu kommer eller politikersvaret där inte. Det är mer individuellt anpassat
till
dig.
Att säga.
Men och skratta så här efteråt. Känna sig påkomma.
Jag tror
nej. Men i ditt fall, om du skulle få tarmvred så tror jag att det skulle gå bra. Dels bor du ju typ ett stenkast ifrån ett akutsjukhus. Och jag tror att det skulle gå bra. Du har goda förutsättningar. För att liksom det som gör att dödligheten är då 15% utspritt överallt. Ja. Det är ju att kanske då om man är gammal så är ju liksom bara kirurgin att öppna upp magen.
Ja.
Och då tar man ju ofta ut tarmarna och lägger på och reder ut det. Och ser till att de återhämtar sig. Och
liksom jag skulle framförallt, skulle framförallt på en gång märka att Nisse hade tarmred. För då skulle jag vakna upp på morgonen och bara, älskling, du har inte pruttat. Du har någon tarmred.
Åh, oh, gud.
Ja, faktiskt. Ja. Oh. Nej, men och det man gör, är det så att det har dött lite tarm, då måste man klippa bort de döda partierna och sy igen och sånt där.
Så 15%?
15%!
Tack, då vet vi.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Yes.
Yes.
Vi har ju en kändisfråga.
Alltså. Men är det två fasta på rad? Dubbeljingel.
Eller det kanske.
Ja,
vi har en ljudfråga. Jag är lite för anarkistisk här nu eller?
Nej. Du kör. Alltså det är det här som är härligt. Du kör.
Jag
du
kör. Bara.
KBK. Ja. Som kidsen säger. Ja. Eller kidsen sa det på 80-talet, men
KBK.
Kör bara kör.
KBK.
Ja, det var ju typ.
Jag har ingen aning.
15 år sedan. Kör bara kör. Släpps här igen bara.
Ska vi KBK en kändisfråga?
KBK en kändisfråga.
Ja.
Ja.
Mm.
Kändisfrågan. Hej på er, är jag sjuk i gänget? Tack för att ni har en sån himla bra podd som man lär sig så mycket av. Jag har en fråga, nu är det vinter och man tänker inte så mycket på det här med pollenallergier. Men om man är en riktig pollenallergier eller allergi person, ska man börja med pollenmedicin innan pollenperioden knoppar ut? Eller ska man börja när den knoppar ut? Det är en fråga som jag skulle vilja svara på. Tack så mycket. Hej, hej.
Och vem var det här då?
Det var Celise Barre.
Ja, det är vet. Emelies syster och fantastisk skådespelare.
Som också kallas Sebban.
Sebban?
Ja. Mm. Och lite så, när Jesper hör hennes röst så bara drömmer han sig bort lite.
Ja, men jag har alltid liksom blivit alltid glad av
Hon har henne. Något speciellt.
Ja. Men det är ju också något speciellt att jag blir så glad när hon börjar, att bli, hon blir sig väldigt själv i frågan. Mm. Att hon är
det är så skönt. Så det är så alltså den grejen, bara inte hålla på och bry sig så mycket om saker.
Nej,
exakt. Det är fan mallen.
Ja, det är fan.
Nu blir det så här, folk fattar vad jag menar.
Ja. Exakt. Ja. Och det är ju jättebra om man vill släppa på stress också.
Precis.
Var bara den du är.
Men bra fråga, för att nu kommer vi gå mot varmare tider.
Ja, men precis.
Och sen det är det här jävla tjatet med att liksom, det är så mycket pollen. Vet.
Jag vet, och det har blivit högre pollennivåer liksom i tiden och pollenallergi har ökat. Och vill ni veta mer om det här så kan ni lyssna på avsnittet om pollenallergi, om ni bläddrar tillbaka lite. Men ja, jag skulle säga så här, Celie, att är det så att du vet att du till exempel är björkpollenallergiker, då kan man ju hålla lite koll på, jag menar, det brukar ju komma någonstans i mars. Ibland kan det komma tidigare om det är mild vinter och så, men någonstans i mars, april så brukar ju liksom björken komma. Och vet man med sig att så här, men någonstans i mitten på mars, då brukar det komma, då kan man absolut så där 1-2 veckor innan börja käka allergimedicin.
Mm-hmm.
Allergimedicin kan man köpa receptfritt. Vi sitter liksom inte med fetare och asbra receptbelagd medicin för allergier, utan vi brukar rekommendera de här vanliga som man kan köpa på apoteket.
Men varför äter man dem då?
För att bygga upp läkemedelskoncentrationen lite.
För att man liksom bygger på ett lager.
Lite motståndslager.
Ja, men att man bygger upp det lite innan.
Hamstrar. För att,
som jag till exempel, som är allergisk mot er hund, eller mot alla hundar och katter och sånt där. Idag var första gången som jag tog en allergitablett innan jag kom hit. Och det märker jag nu. Men just när det gäller pollen, som, då kan det vara bra att käka en vecka innan eller sånt där, så att man bygger upp effekten. För det är ingen vid behovsmedicin. Har du väl blivit allergisk så kan du... Alltså, det är inte så att det försvinner så fort du tar en tablett. Utan,
jag märker ju kanske bara är att det blir... vad heter det? Placebo. För att när jag, om jag har och så trycker i mig, då verkar det snabbt.
Så. Gör det? Ja.
Ja, men det är kanske bara är psykiskt då.
Och i sådana fall så är det toppen. Ja, men eller så är det jag som är långsammare liksom. Men jag vet att när det väl börjar klia mitt öga, då spelar det ingen roll om jag tar en allergitablett efter. Det är klart att det minskar liksom över tid, men men det är alltid bra att förekomma saker.
Man tar en varje morgon.
En varje morgon. Ja, och då börjar Celie, börja en vecka innan. En vecka ish innan.
Och det är ingenting som är dåligt för kroppen?
Nej, vi ska ju inte äta mediciner i onödan. Det är väl en bra tumregel. Men just med det här så är det mycket härligare att liksom möta pollenet rustad.
Ja.
Och inte få de där besvären. Man ska må så bra man kan.
Lite som jag med min salva, mina kliande ben. Jag använder den nu bara när benen klias.
Ja.
Det skulle inte behöva vara så.
Nej, inte om du tog body lotion.
Nej, det är det. Du ska ha ett mjukgörande på dina ben.
Ja, jag vet. Jag köpte mjukgörande på apoteket i Västermalmsgallerian.
Står i badrummet.
Ja. Betalade, hon knappade in 3 stycken tror jag. Betalade 700 spänn för den. Hade ingen kvitto och kunde inte ta upp det.
Okay.
Så gå inte till det apoteket.
Nej.
Det säger jag bara.
Ja, jag håller med.
Jag har fått ut min hämnd.
Jag håller med. Jag är inte bara läkare, jag är Nisses vän också.
Ja.
Så undvik.
Mm. Och jag har inte använt den. Men, nej. Så att den räcker ju.
Hur vet du? Jag tror inte det var i Västervanskallerian.
Nej, det kanske
jag
var
tror det var i, där nere i gallerian när man går mot plattan.
Aha, okej. Okay. Ah, ja.
Vem bryr sig?
Kan vi inte säga så här? Håll koll på vad folk knappar in när ni handlar. Ja. Är inte det bättre?
Ja, det är ett spartips inför 2024.
Ja. Och använd mjukgörande, Nisse.
Ja, jag ser det. Ja.
Och Celie och alla andra som har pollen, börja lite innan.
Börja lite innan. Drabbar ingen fattig eller skadar inte.
Tack så jättemycket för frågan.
Ja, tack Celie.
Då har vi kommit tillbaks från 2 fasta inslag. Kändisfråga och Dead or Alive.
Ja.
Nu är det bara dags att ta en till fråga.
Ja.
Ska jag göra det?
Mm.
Då kommer det, hör du häpna, en till ljudmemofråga.
Nej.
Ding, 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 ding.
Hej bästa podden. Jag är en kvinna som snart fyller 34 år och har precis uppmärksammat rödlila streck under mitt ena bröst. Och är såklart orolig om det här är någonting jag bör kolla upp. Med tanke på bröstcancer. Jag har inga barn och jag fyller 34. Och min fråga är också så här. Finns det hopp? Eller är det liksom kört bara för att man inte har några barn? Om jag kanske skaffar barn om flera år. Alltså jag tänker, jag vet om att öka risken att skaffa barn sent. Men är det liksom helt kört? Jag är överviktig, absolut. Det skäms jag för. Men jag röker inte och jag dricker inte alkohol. Och vad jag vet har jag inte bröstcancer i släkten. Min tanke är, jag förstår att du inte kan svara helt. Men finns det liksom hopp? Eller bara för att man inte har barn och fyller 34 kommer man liksom få bröstcancer? Eller hur stor risk ungefär är det? Och som sagt, jag förstår att du inte kan svara exakt, men är det liksom helt kört att jag kommer att få bröstcancer bara för att jag inte har några barn och fyller 34? Tack för en superbra podd.
Tack för en jättefin fråga. Nej. Nej, det är inte kört för att du är 34 och inte har barn. Och du behöver absolut inte få bröstcancer bara för det. Utan de här riskfaktorerna som vi har pratat om i bland annat vårt bröstcanceravsnitt, det är ju saker som man ser i studier att öka risken statistiskt sett då. Och sen har man lite biologiska förklaringsmodeller kring det för att stärka upp det. Men det är inte så att alla som inte har barn och är 34 liksom, liksom inte får barn i livet av olika skäl får bröstcancer. Utan det är ju mer än liksom, den här riskberäkningen är ju en sammanräkning av massa olika saker. Men egentligen så ska inte det påverka. Ja, visst, alkoholfrågan är ju en sak att, som vi faktiskt kan påverka för att minska vår risk. Som du nämnde, att du inte drack alkohol. Men annars så, de här riskerna är ju något vi ibland inte kan göra någonting åt.
Nej.
Alltså vi bara behöver acceptera att de finns. Och så gör vi någonting åt de sakerna vi kan göra.
Jo, alltså, hon påtalade också att hon var överviktig. Men det har väl ingenting sammankopplat med bröstcancer?
Nu... Det kan ju påverka det hormonella nu och så. Nu måste jag säga att jag inte kan säga det rakt av. Men det kan nog spela in. Men vissa saker, alltså som sagt, så fort vi föds så föds vi med risker. Ja. Riskfaktorer. Alla i hela världen har liksom någon riskfaktor för att
utveckla. Det är lite som vårt alkoholavsnitt. Är att om du, alltså de här... rekommendationerna är att hon sa ju det Skarsgård hela tiden att om du dricker och blir brusad så kommer det alltid vara en risk.
En risk.
Exakt. Och så det är inte, det är bara take it or leave it. Blir du brusad så är det i riskzon för att det är härligt att bli brusad och du kanske vill liksom leva det mer och mer och mer.
Ja.
Så att det är ändå bra att du pekar att allt kommer med risker.
Man inte ska vara
men allt kommer med risker.
Och nu, nej, exakt.
Man kan inte...
det är ju så att så här, livets lotteri låter ju kanske... Men från att våra föräldrars äggceller, könsceller möts och liksom det blir en befruktning, då är livet orättvist. För vi får en blandning av våra föräldrars anlag och i och med det risker för olika saker. Risker för att bli alkoholist, risker för att utveckla olika former av sjukdomar och så. Men just i det här fallet så tror jag att de här, det var ju lila-röda streck under brösten.
Det låter som en bristning.
Vad säger du?
Inte en bristning?
Jo, men det låter, jag tänkte lite åt bristningshållet, men det är väldigt svårt utan att se.
Ja.
Men jag tycker i det här fallet så... Vi har sagt, och jag tycker att vi ska påminna att får man symptom från brösten som man inte känner igen för första gången, gå till vårdcentralen och få dem undersökta.
Och det betyder inte att det är något farligt här.
Nej, men det är liksom det ändå vi ska förmedla. Ja. Vid symptom från brösten som du inte känner igen, gå och träffa din husläkare och få brösten undersökta. Och nu tolkar jag det här som att de här symptomen har liksom väckt massa tankar hos... Ja. Det känns dumt. Eller det känns onödigt. Så.
För det är lite som när man jobbade som kock, tänker. Som jag alltid tänker när jag handlar. Folk bara, varför köper du så mycket? Jag häller 10 kilo för mycket än 1 gram för lite. Så häller kolla 10 gånger för mycket än 1 gång för lite.
Precis. Och sen ska vi ju också liksom vara försiktiga. Men det har vi pratat om med hälsoångest. Liksom så och så. Men vissa saker, det är liksom no-brainer. Att så här, gå och kolla det. Om du har fått lila röda streck under bröstet, gå och kolla det en gång.
Och nu menar läkaren. Du ju så här med brösten.
Ja.
Som att du har varit
med precis.
Om man ser förändringar. Hellre
men
titta upp än att inte titta upp.
Ja, gör det.
Och liksom, vi finns här.
Ja.
Så.
Ja.
Skriv igen.
Ja,
gör det.
Om du känner för det.
Och det här med barn, skaffa barn dels om du vill och med rätt person. Det är ingen stress, och framförallt ingen stress kopplat till liksom risken att utveckla bröstcancer.
Nej, och barn kan man ju få både få och typ adoptera nu ibland tills man är 53. Så alltså det finns ju gott om tid.
Ja,
ja.
Ja.
Någonting sånt, jag kan inte helt reglerna, men det har verkligen levlats upp i alla fall.
Ja,
ja, det är ju kanon.
Och så. Ja.
Vad bra. Ska vi ta en fråga från Emily?
Yes, jag har en här.
Owl.
Owl.
Ja, men det här tycker jag är en intressant fråga. Hej på er. Min systers sambo har väldigt starka åsikter om antidepressiv medicinering. Han har bland annat sagt att ta tabletter som gör att man mår bättre är det värsta man kan göra, och folk som äter antidepressiva har ingen personlighet. Har själv stått på antidepressiva sedan jag var i 20-årsåldern, är nu 30. Och delar absolut inte hans åsikt. Tycker även att han verkar ha många fördomar angående psykisk ohälsa och vad det faktiskt innebär. Han verkar dessutom vara emot användandet av läkemedel överlag förutom Treo, som är det enda han tar. Och sen så har resten av hennes fråga fallit bort.
Oj.
Ah.
Men det står, har ni några tips på hur... Men kanske vi bara ska ha lite egna argument.
Men det behövs inte så mycket mer. Alltså för den här personen, alltså jag börjar koka.
Jag blir också lite kokig av den här syster. Alltså hennes systers sambo säger att folk som äter antidepressiva inte har en personlighet. Och hon som har skrivit frågan äter antidepressiva.
Ja.
Ja. Det finns ju väldigt många fördomar. Och jag vet också, jag borde ju... Jag vet själv när jag var 20. Mm. Eller, gud, jag har ju levt så länge med psykisk ohälsa. Och varit emot antidepressiva.
Ja.
Och till slut landat som 40-åring i att börja äta antidepressiva. Och önskar att jag hade börjat så himla mycket tidigare. För att nu mår jag så... Alltså min erfarenhet är att jag kan vara mig själv igen. Mm. Vilket min psykiska ohälsa...
Inte tillät dig
att inte vara. Tillät mig att vara innan.
Mm.
Och det tar, ibland tar det dock tid att hitta rätt medicin som passar en och liksom och sådär. Det kan ju vara problematiskt, men man får bara ligga i liksom. Alltså jag bara önskar att jag hade börjat tidigare i alla fall.
Jag fick det när jag var 25 och jag tror att det någonstans räddade livet på mig då.
Mm.
Jag äter inte nu, men för mig var det avgörande i att så här plötsligt få så här, är det så här folk har? Är det så här man kan känna?
Mm.
Mm.
Det som en vanlig fördom, alltså del, förlåt, men jag vill bara säga, den här systers sambo...
Han får
alltså,
liksom så här, återgå till bensinupproret.
Ja, men så här, och så här, tror inte på läkare. Det låter som en jädra man. Alltså en riktig sån...
Jag känner faktiskt kvinnor också som också lider av psykisk ohälsa som har sagt till mig så här... nej, men alltså man måste gå in i sig själv, man måste prata med psykolog och bla bla bla. Och då känner jag så här, det ska man absolut.
Ja.
Och det har jag verkligen gjort, men det har inte hjälpt mig tillräckligt.
Nej.
Min läkare som faktiskt, jag tror jag sa det när vi pratade om självmord, men som fick mig att så här, det är läkare jag vill, jag fattade inte att vad läkare gjorde riktigt innan. Mm. Hon förklarade så här. Det här använder jag ofta med patienter. Dels ska man inte strössla med SSRI på liksom, om är någon ledsen en vecka så nej, det är inte en depression, vi ska inte behandla. Så det är ett problem också som bidrar till det här, att det är så jädra många som står på antidepressiva som egentligen inte ska göra det.
Ja.
Utan där det finns andra lösningar. Men för dem där det faktiskt behövs, då berättade hon, för jag var jätteskeptisk och liksom tänkte lyckopiller, jag vill inte bli personlighetsförändrad. Samtidigt, det var inte jätteroligt att vara jag då. Alltså,
du var ju personligt förändrad på grund av en depression.
Ja, liksom under lång, lång tid.
Ja.
Och det som hon förklarade var som om man tänker LP-skivor, alltså vinylskivor, som är repiga. Då går liksom nålen i samma varv hela tiden, så det blir hackigt.
Mm.
Och så sa hon så här, om man tänker att hjärnan är som en LP-skiva och dina tankar och känslor är som det hacket som hela tiden går om och om igen, då kan man se liksom antidepressiva som en liten hjälpande hand som tar upp den där pickuppen med nålen och byter spår.
Mm.
Så att hjärnan liksom får tänka i nya spår. Alltså att man får en hjälp. Det hjälper inte bara med det, men att man kan få en hjälp att faktiskt kunna gå in i sig själv. Oftast så är det bättre att börja fokusera på andra saker och göra saker med depression. Men att man i alla fall kan göra något annorlunda. Mm. För depressioner kan vidmakthållas av att de här spåren blir bara djupare och djupare och djupare. Det är svårare och svårare att tänka andra tankar eller se saker ur andra perspektiv hela tiden. Och att man då ser antidepp som en hjälpande hand. Eller ibland ett skyddsnät under, så att när man ramlar, när man faller, så kommer man upp lite snabbare på fötterna.
Jag tror också det är därför folk, det du nämnde tidigare, att man strösslade väldigt mycket. För så var det ju verkligen för ett par år sedan.
Ja.
Alltså alla som gick till läkaren blev ju på något sätt rekommenderade att ta antidepp. Liksom.
Ja. Eller jag kan, ja, lite mer så. Ja.
Lite mer så. Ja.
Men jag ser bara en person som är negativ till alla läkemedel men tar trio. Ja, då ska man ta bort trion från honom. Han sätter få någon trio.
Förlåt, jag får bara upp en...
Han sätter en fucking trio.
Jag har träffat bara... den här personen. Alltså jag har träffat den här typen av personer så många gånger. Och det, jag bara så här, håll käft. Förlåt, men så här... Det är sådana som du som också gör att folk kanske inte får den hjälpen eller vågar söka den hjälpen som de faktiskt behöver. Och det är ett jätteproblem. Så håll tyst, Sam.
Mitt tips till när jag säger sen, ta hans trio.
Ja.
Alltså det, alltså, han ska inte säga någonting och få plocka russinen i kakan. Det där är bara... skit.
Sen är det ju inte så. Det finns inga lyckopiller, utan lyckopiller, det är knark. Alltså det är ju ecstasy. Alltså det är lyckopiller, sånt som är olagligt.
Stunden kanske.
Men det vi skriver ut och behandlar liksom depression, det är inget som du blir glad av direkt, utan det tar ju...
Men man kan ju fortfarande få svackor.
Ja, ja, absolut. Sen kan det vara ibland om man... Men det där är en dosfråga också, att många kan klaga på att deras känslospann blir väldigt smalt. Så att de kan inte känna glädje och de kan inte känna sorg, och att det är någonting man saknar och så. Men det finns inget som är lyckopiller och personlighetsförändrade. Ja, jag blev väl liksom, som du sa Nisse, från att vara väldigt deppig och väldigt ångestladdad och rädd, så kanske jag blev lite gladare.
Ja, för fan.
Men det var inte att jag blev och fick hopp om att så här, men fan, så här kan man ha det.
Ja, det vill,
vilket jag inte fattade.
Sen är väl alla piller ganska passar olika människor. Men jag har ju verkligen hittat ett par där jag inte... Alltså jag är typ verkligen mig själv. Alltså jag har känslor.
Ja.
Det är bara min oro som har försvunnit.
Ja.
Men det är ju för att de här passar mig. De kanske inte skulle passa dig. Liksom.
Nej. Sen kan det vara så också att med din oro och ångest, att för du har haft det så länge i hela ditt liv, så att de här tankespåren och hur du tänker kring det och vad du gör, beteenden och dina känslor, att det liksom är så djupt rotat, så att du har fått medicin, Emily, och liksom kunnat veckla ut, kunna lyfta på den där skivnålen och liksom faktiskt börja tänka annorlunda, till slut så är ju det en del av dig. De beteenden och tankarna. Mm. Och då kanske inte du behöver äta medicin
exakt,
längre.
Exakt, det var det jag ville komma till. För jag är lite inne på att eventuellt ganska snart kanske trappa ner.
Ja, och då kan man prova. Men läskigt, man ska inte se det som ett nederlag att liksom gå tillbaka.
Nej.
Alltså, nej, men det, jag provade och så. Och sen är det en annan sak om vi på ämnet, att när vi slutar med mediciner, och framförallt då antidepressiva mediciner och SSRI, så slutar vi tvärt. Då kan vi få utsättningssymptom, det vill säga vi kan bli lite konstigt yra och liksom känna lite konstiga symptom. Det är inte liksom ett beroende, utan det är att vi inte har trappat ner tillräckligt långsamt.
Nej, precis.
Och det är en jätteskillnad.
Mm.
Och så det är inte som någon som dricker liksom alkohol eller knarkar varje dag, tar heroin och får abstinens när de slutar.
Men vet du vad jag är rädd för?
Nej.
Det som får mig mest att vara rädd för att sluta med dem, det är att jag kom på att nej, men jag vill börja igen.
Mm.
Och att den medicinen plötsligt inte kommer passa mig längre.
Det är en vanlig rädsla.
Ja, det är det.
Ja, det är vanligt.
Men vad säger du då? Liksom, finns det en risk att den inte kommer passa mig igen?
Nej, alltså, det finns alltid risker. Men det, alltså, så här, det kan ju, behöver inte bara vara liksom den här läkemedelsmolekylen som påverkar hur du mår. Såklart, alltså så. Utan som sagt, du är ju en annan människa. Du har lärt dig massa nya grejer som kanske varit svåra att lära sig och hålla vidmakthålla tidigare. Men nu har ju du lärt dig de grejerna, så att vad jag menar är att om du skulle gå tillbaka och prova om några år och det inte ger samma effekt, då kanske det är något annat som händer i ditt liv och kanske inte är liksom en ångestdiagnosen eller så. Men det är en vanlig rädsla, för har man hittat något som faktiskt har funkat och gett den liksom något som man aldrig trodde var möjligt, då är man jätterädd att det ska sluta funka. Och så.
Det blir som en snuttefilt.
Det blir som en snuttefilt. Och jag brukar säga det för folk, men hur länge ska jag äta antidepressiva? Nej, men det behöver vi inte tänka på nu, utan vi ser, men man brukar säga att minst ett halvår från att man har mått helt bra, om vi pratar om en depression. Jättesvårt att veta, när mår man helt bra och så.
Ja,
man ska hålla liksom minst ett halvår, så att de här nya, kanske hjälpen med nya tankar och liksom beteenden, att det får liksom sätta sig ordentligt och skapa nya spår i den här skivan. Liksom.
Men du tror ändå att om jag skulle vilja börja igen, är det ganska stor chans att de kommer passa mig?
Ja, Absolut.
Ja. Vad bra.
Ja.
Yes.
Så kolla, en sån fråga där man blir sur landade i det här.
Ja.
Ett tips, du kan ju spela upp det här om ni har över din syster och hennes man på kaffe. I bakgrunden bara. Ja. I bakgrunden kan du låta det här gå.
Nej.
Jo, så han bara hör...
Arg.
Nej, men han kanske hör så bara, vad är det där för idiot? Och sen inser han, det var jag.
Jag tycker din syra ska skaffa en ny sambo.
Nej, men...
Ja, men jag
tycker
jo.
Det. Ja, men alltså, jag blir helt... Jag tycker...
Alltså, det där är ju... Det där att leva under någons våld. Någon som säger sådär.
Härskar. Jag liksom, och uttala sig om grejer. Alltså, det där... Nej, nu slutar det på moll.
Ja, men det är många stora verk som har gjort det också.
Ja.
Hörrni, det var det vi hade för den här veckan. Mm. Tack, nya spontana Emelie Uggla.
Oj, ja. Jag är ny och spontan. Ja.
Nej, men det är bara de senaste avsnitten. Du har liksom skjutits.
Ja.
Det är väldigt positivt.
Ja, ja. Men...
Och med det sagt så har det varit jävla 24. Härligt innan också.
Ja. Ja, men det är bara, herregud. Det är bara ett sånt jävla proffs vi har.
Nej, men det är liksom,
jag ser deras ögon.
Ja,
rädslan.
Visst ser rätt ut. Ja. Nej, vad ska.
Tack Jesper Salén, tack Daniel Allmark på One Touch Edit som klipper här. Och tack alla ni som skickar in frågor. Frågor skickar ni in på fraga@ariasjuk.se eller går ni in på Instagram, börja följa oss där och skickar in frågor. Där heter vi också Ariasjuk.
Ja. Och tack till er som lyssnar.
Ja, supertack.
Ja, utan er inget.
Nej. Utan er ingenting. Vi hörs igen nästa vecka.
Yes.
Hej då.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.